Jesus, tack att du är Gud. Tack att du är den som sitter på tronen. Att det är du som har makten överallt. Att det är du som har vunnit segern. Och trots att du är där du är, uppe, höjd överallt. Och vi är brustna människor i en brusten värld. Så vill du ha med oss att göra. Du vill upprätta oss och du vill ha relation med oss. Tack att vi får lita till att du vill säga något till oss idag. Att du vill ha ett möte med oss. Tack Gud att du är mitt ibland oss. Att du vill tala. Kom och tala till oss var och en personligt. Låt oss höra din ande i det här rummet. Jesus. Tack att du är stor och mäktig. Och ändå så nära oss. Jesus. Amen. Mitt namn är Hanna Brännström och jag jobbar som pastor och föreståndare i den här församlingen. Och det känns som att det var åratal sedan jag predikade. Men det är bara ett par månader sedan. Men jag var, blev sjukskriven sist jag skulle vara predika. Så det känns som att det var riktigt länge sedan. Men så roligt att få göra det igen. Idag så kommer jag predika en predikan som jag hoppas ska landa i en vila för oss alla. En vila i att Gud har kontroll. Att det är han som är överallt. Som är den som leder och ger styrka för vardag. Vi ska hänga med Paulus idag. Och när vi läser de här texterna så kanske känslan lite kan vara att ja, men Paulus, han var ju som han var. Och hade de uppdragen som han hade. Men jag hoppas att vi alla ska kunna applicera det i våra liv. Kunna landa in i att det här också är någonting från Gud till dig och mig idag. I det vi är. För jag tänker att vi alla på olika sätt är i tjänst för Gud. När du tror på Jesus så tror jag att Gud har lagt ner gåvor i dig. Olika sätt som du kan vara med och bidra, vara med och tjäna, vara med och sprida Guds rike. Oavsett om du är ny i tro eller har varit med i tron hur länge som helst. Oavsett om du känner att du vandrar nära Jesus eller långt borta. Gud vill ha med dig att göra. Och jag tror att Gud kallar dig. Att Gud vill vara med dig. Men vi ska gå till andra Korinthierbrevet 12. Läsa från vers 5 ungefär. Här så har Paulus just berättat om en syn. Och ja men, bibelforskare undrar, kanske var det han själv som var den här mannen som han berättar om i tredje person. Eller så var det någon annan. Men han har varit uppe i, i himlen och fått höra, möta Gud. Han har kommit upp i paradiset. Men vi ska komma in i vers 5. Då skriver Paulus så här. Den mannen vill jag berömma mig av. Men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig vore jag ändå ingen dåre. Jag skulle bara säga sanningen. Han har ju lite argument för varför han kan skryta om sig själv. Men han vill inte det. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser eller hör mig. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger så har jag bett Herren att den ska lämna mig, men han svarade mig. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att Kristi kraft ska råda. Ska vila över mig. Och därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest. För Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Paulus här berättar om att det är någonting som stör honom. En tagg i sidan, någonting som är jobbigt för honom. In i köttet, in i kroppen, i det mänskliga. I det som är här och nu. Och bibelforskare har ju vänt och vridit på detta hur mycket som helst. Kan det vara en sjukdom han brottas med, fysiskt eller psykiskt? Kan det vara någon synd som han försöker att hantera och bli av med, men som inte går? Kan det vara förföljelse? Kan det vara förtal? Vad är det som är den där taggen som gör att han inte förhäver sig utan behöver lägga sitt liv i Guds hand? Något av det vanligaste kanske är just det med sjukdom eller något fysiskt. Men det är många som också berättar om på den här tiden hur mycket Paulus reste omkring i olika länder. Han var ute och for mycket, kan man väl säga. Och han kan ju inte haft en alltför tuff sjukdom för att klara av det där. Men det kan vara något sånt. Men många börjar enas om att det kanske mest rimliga förklaringen handlar om motstånd och förföljelse. Att han blev förföljd, att han blev misshandlad. Det står ju om hur han blev slagen, han blev misshandlad. Han blev stenad vid ett tillfälle så folk trodde att nu är han död. Vad bra. Han har varit med om mycket. Men egentligen spelar inte den där taggen någon roll. För det Paulus vill lyfta upp är ju att Guds kraft fullkomnas i svagheten. Paulus vill skryta på Gud. Att Gud ska ha äran. Att det som han tycker är tufft i hans liv, i det kommer Gud in med sitt. Och nåden räcker. När han ber att få bli av med det här så säger Gud, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Och Paulus, han är ju en riktig ledare. Han är en apostel och ledare som vinner stor mark. Men hos de här kristustroende i Korint som det här brevet är skrivet till, så värdesatte man styrka och framgång och bekräftelse som bra ledaregenskaper. Var man en bra ledare, då hade man styrka, framgång och bekräftelse. Men här så undervisar ju Paulus och säger att men jag glädjer mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest. Just sånt där som i Korint tydde på att det var ett dåligt ledarskap. Ett svagt och misslyckat ledarskap. Men där glädjer sig Paulus. För han menar att om det är för Kristi skull så är det inget misslyckande. Om det är för Kristi skull så kommer Gud in och gör sitt verk. För när jag är svag, då är jag stark. Det som är svaghet i andras ögon, det ser Paulus som styrka. För Herrens nåd gör att Paulus själv inte behöver vara stark. Utan det räcker att Gud har styrkan. Gud löser det. Och Paulus menar snarare att om vi är starka i oss själva, då börjar det bli problematiskt. Då tänker vi att vi klarar av saker i egen kraft. Då löser vi grejer vars efter utan att kanske inkludera Gud. Eller vi kanske inkluderar Gud men vi tar åt oss äran själva. Vi glömmer bort att ge äran till Gud. Och här tänker jag att vi kan ha taggar i vårt kött. Att vi på olika sätt kan bli begränsade, att vi kan hållas tillbaka. Och då tänker jag att det finns olika delar. Dels finns det sånt som vi verkligen kan be, som vi slipper undan. För att Gud med sin nåde tar bort saker. Tar bort sjukdom och om en situation när vi hamnar i. Att Gud kommer in och griper in. Men det finns ju också taggar, tror jag, där som vi inte blir av med. Att vi ber för saker i våra liv som är jobbigt, tungt. Men där det inte försvinner. Men där jag är övertygad om att Gud är med ändå. Han vandrar med, han griper in, han gör sitt. Att i den här världen så kommer vi se att Gud gör mirakel och helanden och grejer mitt ibland oss. Men vi lever ännu i en brusten värld där Jesus inte har hämtat segerkransen än. Och vi kommer ha den här brottningen så länge vi är här på jorden. Och jag har nyligen hamnat i några samtal om just det här med helande. Och med saker som är jobbigt. Ekonomiska situationer och allt möjligt i våra liv. Där vi har pratat om det här att... Amen, ibland så kanske vi har en förväntan på att amen, nu ber jag om det här. Och så vill jag att Gud hjälper mig med just det här på det här sättet. Men där Gud kanske griper in och gör saker i våra liv som blir ett helande. Men inte som vi tänkte. Ett upprättande, men inte på det sättet som vi hade planerat att Gud skulle verka. För Gud är större. Gud har koll. Gud vet. Han kommer in i vår brustenhet och gör sitt verk. Och där kanske vi inte ska vara för snabba heller och lägga på vad det ska vara för helande för varandra. Utan fråga, vad vill du att vi ska be för? Att vi kanske ibland har lite lätt att lägga på andra att ja, men, du behöver nog hjälp med det här, jag ber för det här. Men att vi behöver vara ödmjuka och be tillsammans med varandra. En liten passus i det här att min mamma har haft en hjärntumör som gör att hon inte kan gå ordentligt efter alla de operationerna och den strålningen. Och under de här åren så har vi verkligen bett och hon har verkligen fått uppleva helande på så många olika sätt. Det har gått bra med operationer, det har gått bra på olika sätt och hon har upplevt helande på andra sätt. Men ganska ofta så kommer folk fram till henne och vi måste be för dig att du blir helad. Att du får alltså att din kropp börjar funka perfekt igen. Men där min mamma upplever att jag är redan helad på så många sätt. Jag har redan fått allt till Gud. Genom det här kan jag ge äran till Gud. Och i våra liv så tänker jag att vi hamnar i de situationerna där vi behöver ge äran till Gud i det vi är. Och se att Gud helar och verkar hos oss. Att han gör saker. Även när det inte blir som vi kanske hade tänkt eller hoppats. Så är Gud med. Gud gör sitt. Och om vi hoppar tillbaka till Paulus så tror jag han har en poäng med den här taggen. Att har vi ibland kanske lite lätt att ta åt oss äran själva. Att det går bra. Det löser sig. Vi kan fixa saker i egen kraft. Då ges inte äran till Gud. Men när vi har perspektivet att jag klarar det inte i min egen kraft. Utan Gud, kom och gör ditt verk. Kom och tala, kom och verka. Kom och gör allt som du är och har. Då hamnar vi i rätt perspektiv. Då är det Gud som får äran. Då är det Gud som är högst på tronen. Men jag är fortfarande övertygad om att vi ska be för all sjukdom. Vi ska be för upprättelse. Vi ska be för olika saker. Och jag tror att Gud gör saker. Men att vi också i det där får minnas att Guds nåd är så stort. Att helande och upprättande kan ske på så många sätt. Och att Gud är med i allt. Att när vi är svaga, då är vi starka genom honom. När vi är svaga så fullkomnas Guds kraft i oss. För vi lever ju i en värld som är brusten. Gud skapade oss till att leva tajt i relation med Jesus själv. Att vara med honom varje stund, hela tiden. Leva, andas i det här personliga med Gud. Och så kommer synden in och gör att världen brister. Det blir en klyfta mellan oss och Gud. Det blir en distans där vi själva inte kan parera det där. Gud kommer med sin nåd. Vi kommer med vårt närmande till Gud och tar emot. Genom Jesus så kan vi ha den där relationen igen. Och i Romarbrevet 3 och 23 så står det att alla har syndat och saknar härlighet från Gud. Alltså det är ingen av oss som kommer ifrån det där att vi lever i den brustna världen. Men vi förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att vi är friköpta av Kristus Jesus. Det är nåd för alla. Oavsett vem vi är, vad vi har varit med om, hur länge, hur långt vi har vandrat bort från Gud, så finns det nåd för alla. Gud vill ha med oss att göra. Och ge oss nåd som gör att vi kan komma till Gud och säga: Gud, kom och fyll mig med ditt. Kom och gör ditt verk. Och jag är helt övertygad om att Gud vill använda dig. Trots din brustenhet, trots dina brister, så vill Gud använda dig. Vi är alla som brustna kärl. I andra Korintherbrevet 4 säger. Andra Korintherbrevet 4, vers 7-9. Där står det om skatten i lerkärlet. Det du och jag är lerkärlet. Där Guds evangelium är skatten. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att denna väldiga kraft ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Vi är rådvilla men inte rådlösa. Vi är förföljda men inte övergivna. Vi är nedslagna men inte utslagna. Paulus här skriver om lerkärlet som en bild på oss människor. Lerkärlet på den här tiden var väldigt, väldigt billigt. Det var väldigt billigt att få tag på lerkärl. Och lerkärl var inte attraktiva. Det var inget som stod i något högt värde för någon. Och lerkärl var inte hållbara utan de var riktigt sköra. Bildas lätt sprickor i lerkärl. Och det här är en bild på hur Gud vill använda oss människor. Som är mänskliga kroppar i en brusten värld. Bräckliga kärl. Som Gud kan använda. Och den här skatten, det står ju i total kontrast till det här lerkärlet. Om lerkärlet var oattraktivt, om det var riktigt billigt och riktigt skört, så har vi skatten som är helt fantastisk. Som har kostat Jesu liv, uppståndelse. Som är fullt av kärlek. Och som inte viker ner sig för något, utan Jesu kärlek och makt står emot allting. Och det ljuset, den skatten får vila i oss människor. I bräckliga kärl. Och så målar Paulus upp den här bilden av att ständigt vara trängd. Att vi kanske ser problem överallt. Jämnt på alla utvägar. Men så säger han att Som kontrast till det så har vi Gud. Och då är vi inte instängda tack vare Gud. Utan Gud ordnar utvägar åt oss. Vi kanske är rådvilla här i världen. Vi hittar ingen utväg. Men vi har ju Gud. Och därför är vi inte rådlösa, utan det finns hopp. Vi kan vara förföljda. Ha folk som jagar, som förföljer, som slår runt omkring oss. Men tack vare Gud så är vi inte övergivna. Utan Gud har makten. Och vi kan vara nedslagna, slagna till marken. Men tack vare Gud så är vi inte utslagna. Vi är inte förlorade, utan vi är i Jesu famn. Kontrasten mellan det mänskliga och bräckliga och Guds kraft som han lägger ner i oss. Paulus, han var fattig och han var sjuk i omgångar. Han var förföljd. Han var stenad så man trodde han var död. Och mycket, mycket annat genom sitt liv. Men i honom så la Gud ner sin skatt och använde honom. Och det vill han göra i dig och mig också. Jag vill läsa ett citat från en bibelutläggning om den här texten. Vi lever i en paradoxal spänning mellan redan nu och ännu inte. Det där redan nu och ännu inte är ett teologiskt begrepp. Förklara det här att men Gud har ju redan kommit. Vi har helig ande. Vi lever i att vi kan få uppleva Gud. Vi kan få uppleva helanden och mirakel här. Vi har en försmak av himlen här och nu. Men ännu inte, i och med att den dagen som Jesus kommer och hämtar hem oss, när segern, kransen hämtas, då är det slut på allt det där ondskan som också finns här parallellt. Då finns inte sjukdom och ångest och död och smärta längre. Allt är borta. Och vi är med Kristus i himlen. Och nu lever vi i det där spänningsfältet med att vi redan nu kan uppleva det. Men ännu inte fullt ut. Vi lever fortfarande i våra bräckliga själ. Men Guds rike har kommit nära i och med Jesus Kristus. Men inte här i sin fulländning. Därför kan vi inte förvänta oss ett liv utan prövning. Men när hoppet är levande i oss så verkar uppståndelsekraften och blir till vittnesbörd för omgivningen. En människas förmåga att klara av livets törnar utan att förlora modet, det kan vara ett större mirakel än att undslippa lidandet. En människas förmåga att klara av livets törnar utan att förlora modet kan vara ett större mirakel än att undslippa lidandet. Att inte ge upp, som Paulus säger, att inte gräva ner sig i bitterhet, kan ge andra hopp och tröst. Jag tänker att vi lever i denna brustna värld. Vi lever med våra mänskliga kroppar. Vi lever i en värld som präglas av krig och orättvisa och allt som ni kan tänka på. Men vi har Gud som hjälper oss. Och den kraften att vi kan hålla oss vid gott mod, att vi kan hålla ett hopp levande, att vi kan tro på ett liv efter döden, kan vara ett vittne, kan ge tröst åt någon annan i att vi klarar av att hålla modet upp trots allt som händer runt omkring oss. Att vi tror att det finns något större. Vi tror att det finns någon som är med i allt. Som vandrar med, som ger kraft. Som fullkomnas när vi är svaga. Jag tänker att det är så skön vila att om jag försöker visa mig stark och hålla igång och köra mitt eget race, då kan inte Gud fullkomnas. Men när jag lägger fram mina brister för Gud och säger kom och fyll där jag inte klarar av, då fullkomnas Gud. Jag har en ganska vilande och skön tro på en Gud som har all makt och ändå vill vara så nära oss och möta oss med allt. Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Oavsett vad du går igenom så är Guds nåd nog. Oavsett vad du kämpar med, om du kanske kämpar med någon synd som du känner att men det här hit räcker inte Guds nåd, så räcker Guds nåd dit. Det räcker överallt. Vi ska få sjunga en sång tillsammans nu och snart gå in i nattvardsfirande. Så ni som ska vara med och dela ut nattvarden kan förbereda er för det. Men jag skulle vilja inbjuda dig till att låta Gud få ta i det brustna i ditt liv. Få ta hand om det. Att låta Gud få lägga sin skatt i ditt lerkärl. Att ta den platsen. Och att låta Gud få fullkomnas i din svaghet. Vi sjunger tillsammans och så ska vi få fira nattvarden.